Men vi ska slå upp Lukas evangeliet och läsa ett stycke där. Därför jag är så glad att kunna säga, jag är glad att jag kan säga, kommer du ihåg sången? Jag är glad att jag kan säga, han är likadan idag. Amen. Vi är så glada att vi kan säga, Gud är underbar. Jesus är fantastisk. Det är härligt att vara en kristen. Amen. Det är inte stånk och stön. Ibland får man den känslan att det är så mycket besvär i världen. Oj, 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 och till på köpet, till råga på allt så blir jag frälst. Nej, jag ska säga, det är härligt att vara frälst. Det är underbart att tro på Jesus. Det är fantastiskt att gå på kyrkan. Ja, men det går ingen folk i kyrkan på tisdagskvällan. Nej, det kan man ju förstå. De flesta kyrkor har ingenting på tisdagskvällan. Ni har ju. Så ni är ett undantag. Men det är härligt att gå på kyrkan. Det är härligt att gå på möte. Till och med härligt att säga halleluja. Ska vi försöka? Halleluja, amen. Amen. Det är underbart att släppa ut lite av det som finns på insidan. När Jesus bor där inne så finns ett högtryck och vi vill släppa ut det. Så jag tycker att vi ska vara ärliga och säga att det är fantastiskt att vara kristen. Det är fantastiskt att vara frälst. Det är underbart att tro på Jesus. Det är underbart att berätta om Jesus, att bekänna hans namn både inför honom, inför andevärlden och inför människorna. Och ibland inför sig själva också. När Pia och jag, när vi sitter tillsammans och ber morgonbön, så ofta så säger vi, Jesus, vi bekänner nu att du är vår Herre. Amen. Så vi bekänner ut det, talar ut med vår mun som finns i vårt hjärta och upplever, det här går. Det är inte slut, det är inte över. Vi sitter inte liksom och tänker att oj, 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 om någonting skulle hända. Eller kanske möjligen om någon skulle komma. Om någon skulle komma, ja, ibland så är det så att Gud sänder någon som tänder en gnista. Vi bor annars på landet, som många av er gör. Och vi vet allihopa hur svårt det är att tända ved som är lite småvåt. Småsur ved, det är svårt. Men när det är torrt och fint och när vi förbereder och vi förväntar oss, då kan en liten gnista få väldiga konsekvenser och resultat. Så låt oss tro på att det går igenom. Amen. Det går igenom. Jag vet inte, ni behöver inte hålla med mig i allt vad jag säger förstås. Men jag tror inte att det ska vara så, att det egentligen är så att det blir sämre och sämre. Jag tror att det blir bättre och bättre. Amen. Bibeln talar om en utveckling från härlighet till härlighet. Från kraft till kraft. Från seger till seger. Vi stiger uppåt, inte hela tiden neråt. Så jag tror faktiskt att när Jesus kommer tillbaka, i den tid då Jesus kommer tillbaka, så det är klart att det kommer att finnas två världar. Det finns en mörk värld, men det finns också en ljus värld. Om vi håller oss själva inom gosens gränser så att säga, så finns det ljus där andra har mörkt. Så att egentligen, det är inte så katastrofalt för oss. Jag till och med brukar säga det. Jag tror att det är ganska enkelt. Det är ganska enkelt, det är ganska lätt att komma sig till himmelen. Amen. Det enda som behövs är att hålla sig nära in till Jesus. Och hålla mig nära in till Jesus. Jesus är i himlen. Han är också tillsammans med sin församling på väg in i himmelen. Så vi kommer att avsluta det hela i Guds härlighet. Tillsammans med alla de heliga och alla Guds änglar i hans förberedda boningar där uppe. Halleluja. Så i Lukas, där Jesus talar om faktiskt vår tid. Ni minns det, ni som minns de tiderna så att säga. Ni minns att vi läste de här styckena ibland också på 70-talet. Därför vi hade ju Bibeln, vi läste Bibeln och vi hörde undervisning. Och vi kom till vissa uppfattningar som vi har kanske fått lov att revidera lite grann när vi läser om de här samma texterna idag. Så låt oss läsa ifrån vers 25. Lukas 21 och 25. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Det var det där jag tänkte på. Vi ska stå rådlösa vid havets och bränningarnas, eller som stod vågornas, dån. Och då försökte vi förklara det där. Att det handlar om folkhavet. Många nationer, du vet, i Afrika och på andra håll i världen blev självständiga nationer. Och det var mycket rörelse och det var oroligt i världen också då. Så vi försökte tänka oss att det handlar om havets och bränningarnas dån i folkhavet. Idag så behöver ingen tänka att det handlar om folkhavet. Utan idag så hur pass enkelt som där vi bor i ett hus ute på landet. Och jag har ju vid något tillfälle tänkt, hur många meter över havet bor vi egentligen? Vad händer om vattennivån stiger några meter här? I vilket skede är vi tvungna att sätta oss i en båt? Jag menar, det finns inga garantier. Vad som helst ska hända. Man tänker på alla de här översvämningarna och grejerna. Och folk är verkligen utom sig av förtvivlan. Vad är det som pågår i vår värld? Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Till himlens krafter ska skakas. Och då står det, då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Då ska man se människosonen komma. Du kommer ihåg änglarna. Änglarna som kom till lärjungarna när Jesus stiger på oljeberget upp till himmelen. Och det lustiga är ju det att de står och tittar uppåt. Så de tycktes tydligen kunna följa med hur Jesus stiger upp ifrån oljeberget och går upp till himlen. Så det var en typ av slow motion. Man såg att Jesus gick upp. Och där står man och tittar. Och änglarna säger, varför står ni här och tittar mot himlen? Nu är det andra tiden. Nu ska ni gå tillbaka in till stan. Ni ska gå och söka och vänta på det som Jesus har lovat att ge er. Men han ska komma tillbaka på samma sätt. Han ska komma tillbaka på samma sätt. Så någon har tänkt att kanske vi kan se, följa Jesus då han kommer. Stiga ner och berget spricker i två delar och mycket, mycket annat som ska hända. Allas ögon ska se. Och idag så är det inte ens svårt att förstå det, att allas ögon ska se Jesus när han kommer tillbaka. Genom tv och de tävlar säkert om vem som är den första att kabla ut nyheten om att det är något väldigt, väldigt märkligt som pågår i världen och speciellt i Israel. Men då står det, han ska komma tillbaka med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så res på er. Nej, reta på er, står det. Reta på er. Det står faktiskt inte att reta upp er, utan reta på er. Allt för långt så retar vi upp oss på allting. Vi blir små experter och tycker att allt är fel och allt är hit. Låt oss vara lite mer generösa och säga tack gode Gud, det är härligt att vara frälst. Vi älskar Jesus. Men reta på er och lyft upp era huvuden. Lyft upp era huvuden. Så det är vad Jesus säger till oss idag. För vi förstår det, att han talar exakt om den tid som du och jag lever just nu. Han talar om oroligheterna i världen. Både när det gäller naturens krafter och mycket annat. Och så säger han, i allt det här så finns min församling där. Och min församling ska se att Jesus kommer tillbaka. Och i den tiden när ni väntar på att Jesus ska komma tillbaka, så är det inte dags, det är inte tid att förlora så att säga fattningen. Och inte heller fotfästet. Utan då är det tid att räta på er. Halleluja. Halleluja. Inte se ner jämt och negativt och märka allt det negativa. Eller möjligen den lilla, lilla värld som vi lever i. För du vet att, har du tänkt på det? Ja, du kan testa det här när du kommer hem. Om du nu står och tittar, som jag gör nu, och tittar ner, så ser jag en väldigt begränsad del utav den här lokalen och den här gudstjänsten. Jag ser vad jag ser. Jag ser att jag har oputsade skor. Annars ganska stadiga och fina. Och så ser jag mattan här lite. Och jag ser också, om jag tittar lite snett uppåt, så ser jag talarstolen och mikrofonstativen. Men annars så ser jag inte så mycket. Men när jag tittar upp, då ser jag att ja, men det är en helt annan värld utanför. Tänk vad skönt. Jag behöver inte titta på mina oputsade skor. Jag behöver inte titta på mattan under fötterna. Utan jag kan ju titta på dig. Och det är ju betydligt roligare bara det. Att se att det finns glada smålänningar som sitter i gudstjänst på tisdag kväll och lyssnar på Guds ord. Som är med i bönerna. Härlig bönekraft här för en stund sedan när vi bad för de olika böneämnena och för stan och så vidare. Så då blir helt, liksom, det blir helt annorlunda när jag tittar upp. Och Jesus han ber oss att titta upp, inte titta ner, inte titta på oss själva, inte vara navelskådare som bara liksom sysslar med mig själv. Jag, stackars, fattig, syndig människa. Jag är hopplös och alltid varit hopplös och kommer alltid att förbli hopplös. Jag är som en del säger, åtminstone hemma i Finland, så säger jag är bara en stor nolla, säger de. Jag är bara en stor nolla. Jag kan inte begripa det, varför det ska vara en stor nolla. De kanske tycker att en liten nolla är ändå lite för lite. Så de säger att en stor nolla, så är en nolla plus, så att säga. Men vet du vad? Vi är inte kallade till att konstatera att vi är nollor. Vi är kallade till att veta och för det första konstatera att vi är i Kristus. Och att Kristus bor i oss. Att han har förvandlat våra liv och lyft oss upp ur den djupa dyn. Och ställt våra fötter på den fasta klippan. Halleluja! Han har satt oss tillsammans med Jesus på Faderns högra sida i den himmelska världen. Amen. Allt är lagt under Jesu fötter. Amen. Ja, men djävulen är så stor. Nej, djävulen är inte så stor när vi är i Jesus. Jesus är inte rädd för djävulen. Amen. Utan Jesus, han är väldigt trygg i det han har gjort, för han vet att han har sönderkrossat ormens huvud. Amen. Han har vunnit seger. Amen. Och den segerkraften vill han att vi ska äga och leva i under det här som pågår. När havet och vågorna och krigen och rykten om krig och födslovåndorna och allt detta när det pågår. Så vill han säga halleluja anyhow. Amen. Ni ska lyssna. Jag kommer att sjunga en sång på TV på kanal 10 här så småningom. Som jag fick av en amerikansk evangelist, Schambach. Kommer du ihåg Schambach? Schambach, han sjöng en sång som går så här: halleluja anyhow, never let your problems get you down. When life's problems come your way, lift your head up high and say halleluja anyhow. Alltså halleluja under alla omständigheter. Låt aldrig livets problem fånga dig. Och när de kommer, inte om de kommer, för de kommer med absolut säkerhet. Men när de kommer i din väg, så lyft ditt huvud högt och säg halleluja. Anyhow. Jag har gjort en svensk text på den också. Och den går så här: halleluja, kom igen. Aldrig ska bekymren fånga dig, min vän. När det kommer i din väg, så lyft ett huvud högt och säg halleluja, kom igen. Amen. Så det får vi säga till varandra. Halleluja, kom igen. Det går igenom. Vi kommer att klara ut av det. Vi ska inte bli efter på vägen. Och vi ska också se till så att ingen av oss blir efter på vägen. Hjälpa varandra, ta varandra i handen, backa upp lite, be för varandra och stötta varandra, uppmuntra varandra och säga vi fortsätter framåt, vi är på väg till himmelen. Amen. Men Jesus han säger alltså det, reta på er och lyft upp era huvuden, lyft upp ditt huvud. Lyft upp huvudet. Lyft upp. Och vad händer då? Du kommer säkert ihåg Jesus hur han sa det att ni ska se på fälten som har vitnat i skörd. Och han vill att vi ska lyfta upp huvudarna och se på fälten som har vittnat i skörd. Jag tänkte på det, när vi lyfter upp huvudarna i andlig mening, så för det första så ser vi ju Jesus. Vi ser Jesus. Halleluja. Allting blir så annorlunda. Jag minns här för några år sedan, ja det är kanske ett tiotal år sedan, lite mer, så kom jag in i en foyer på en kyrka och en av församlingens pastorer kommer. Utan att jag märker det så mycket så kommer han bakifrån och så lägger han armarna om mig och håller mig så här. Och sen när jag märker vem du var så frågar jag, hur är det? Och vet du vad han svarar? Han sa, jag har mött Jesus. Jag har mött Jesus, pastorn har mött Jesus. Det är fantastiskt när pastorn har mött Jesus. Amen. Men vi kan möta Jesus allihopa. Och han var helt annorlunda. Allt var annorlunda. Mycket av det som annars hade varit väsentligt var inte väsentligt längre. Vad hade han gjort? Han lyfte upp ögonen och sett Jesus, mött Jesus. Jesus blev verklig på ett helt annat sätt och på en helt annan nivå i hans liv. Halleluja. Så när vi lyfter upp huvudet så ser vi Jesus. Jesus. Vi ser också, som jag sa förut, vi ser också att det finns mer än mig. Det är inte bara jag, utan det finns mer än mig. Visst är det jobbigt ibland när du samtalar med folk och det enda de snackar om är sig själva. Det är bara jag. De har inget intresse för dig, inget intresse för vad du sysslar med, inget intresse hur du mår eller på något sätt. Utan det enda är, lyssna på mig. Men vet du vad, när vi lyfter upp ögonen eller huvudena så ser vi att det finns andra och vi kan intressera oss för andra. Ge oss själva till andra och framförallt se att det finns en skörd som Jesus talar om som finns där och som väntar på oss. En skörd. Svensken är inte så frånvänd från Gud som vi tror. Det, visst är det förvärldsligat i väldigt många avseenden. Men ett enkelt ord om Jesus är välkommet i varje hem och stuga. Halleluja! Men då tänker jag på de här och vi ställer frågan, vem talar Jesus till? Vem är det han talar till när han säger det att när de här sakerna sker? Ja, visserligen så förstår vi att han talar profetiskt. Han talar profetiskt till oss och till vår tid. Men han säger det ju ändå till människor som är omkring honom. Han säger det till de människorna som är nära honom, som följer honom, som är med honom varje dag. Jag har tänkt på det, att Jesu lärjungar var med honom hela tiden. Jag vet inte, har du hittat något ställe, Holger, där lärjungarna skulle ha lagt in en ansökan om vintersemester? Kan vi få åka upp till Hermonsberg och åka lite slalom nu? Jesus har säkert ingenting emot det, att vi åker lite slalom ibland om du vill det. Men de var med honom hela tiden, alltså Jesus var aktuell hela tiden. Och jag tror att det är ett sånt liv, ett sånt förhållande Jesus önskar att vi vore. Att det är Jesus på morgonen, det är Jesus på middagen, det är Jesus på kvällen, det är Jesus dag efter dag efter dag. Till och med på lördag, på söndag och på måndag, halleluja. Amen. Så vi sjunger inte, nu vill jag ju inte liksom hacka ner på ett svenskt nationalhelgon, höll jag på att säga, som sjunger att det är måndag morgon. Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tungt. Vi sjunger inte den sången, tack gode Gud, vi sjunger inte den sången, utan vi säger nej, det är måndag morgon, halleluja anyhow. Amen. Jesus är densamma på måndag och vi är glada för det, så vi följer honom. Men Jesus han talar alltså till de här människorna som står nära honom, som följer honom, som är intresserade av honom. Annars har jag tänkt på det ibland, att vara en kristen, det är en skillnad på att vara en kristen och att vara en lärjunge. En väldig skillnad. Lärjungen, om en lärjunge, när man går i skola, om man vill komma någonstans när man går i skolan, då lönar det sig att vara intresserad. Och lärjungen, Jesu lärjunge, är intresserad av Jesus. Intresserad av det han säger, intresserad av det han gör, intresserad av hans levnadsvanor och levnadssätt och intresserad av den atmosfär som är omkring honom. Så det är fantastiskt att vi kan vara lärjungar. Jesus talar till sina lärjungar. Och nu vet vi ju det. Allt är historia. Jesus, han, som vi sa, lämnar dem. Han går upp till himlen. Han sätter sig på Faderns högra sida. Han sitter där fortfarande. Han ber. Han ber för oss. Jag är så glad för att Jesus sitter och ber. Han sitter och ber för Vetlanda ikväll. Han ber för Vetlanda, de som är på möte i Betania i Vetlanda ikväll. Jesus ber för dig. Ja, jag måste vara lite förbön. Ja, vi ber mycket för folk. Det är väldigt mycket folk som ber om förbön idag. Både i Finland på TV-kanalen där, på radiokanalen, och likadant i Sverige. Det är samma sak. Bö, 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 bö. Och jag tycker nästan nu hade det blivit lite för mycket bön i den meningen. Därför att Jesus har ju inte kallat oss till att den rättfärdige ska leva av förbön, utan den rättfärdige ska leva av tron. Och tron kommer inte bara av bön, utan tron kommer i kraft av Guds ord. Halleluja. Så att i vilket fall som helst, de här människorna, de blev tvungna att ta tag i sitt personliga liv när Jesus går tillbaka upp till himmelen, och så får de leva ut det de har fått och det de får för varje dag ifrån Gud. Och kan ni höra mig en liten stund till? Jag förstod på Leif här att han var ingen god vän av allt för korta predikningar. Ja, det beror ju på förstås. Ibland så kan det ju vara skönt om de inte är så långa. Men de här människorna som hör Jesus säga det här, det är de som fortsätter att vara Jesus ställföreträdande gestalt på jorden när Jesus går tillbaka till himlen. Precis som du och jag, även om vi inte tänker på det så ofta, så det är du och jag som är Jesu kropp på jorden. Det är du och jag som gestaltar Jesus. Det finns ingen annan Jesus i Vetlanda än de som tror på Jesus. Som är hans lemmar i kroppen, som är lemmar i den kropp som Jesus själv har fött på nytt. Halleluja. Så de här människorna, de fick fortsätta. Och det går ju bra några år, det vill säga det går ju bra, om man säger. Motstånd har de. Var inte så orolig om det är lite motstånd. Du ska vara mer orolig om det inte är motstånd. Du behöver vara verkligen bekymrad om det inte är någon motstånd. Jag hörde om, jag tror det var John Wesley, metodismens förgrundsgestalt så att säga. John Wesley, han skickade, eller det kanske var Moddy, det var nog Moddy tror jag. Han skickade ut en evangelist till en plats för att hålla möten. Evangelisten, han åker iväg, han håller sina möten och han kommer tillbaka hem till Moddy. Och Moddy frågar, hur var det? Hur gick det? Ja, det gick bra. Det finns ju ingen som har haft dåliga möten, så att säga. Det är alltid bra. Det gick bra. Ja, sa han, var det någon som blev frälst då? Nej, det var det inte. Ja. Var det någon som blev arg då? Nej, det var det inte heller. Ja, då var det inte mycket mer. Så lite motstånd ska vi ha. Jag menar inte skapa motstånd, men det är bekymmersamt om inte det finns något motstånd. De här människorna hade motstånd, men de lade sig aldrig under det motståndet, utan de vann seger över det motståndet och fortsatte i alla fall. Amen. Men när det har gått några år så kommer den här situationen då det utbryter en svår förföljelse mot hela församlingen i Jerusalem. De här människorna, många av dem är med, många har kommit till, de har blivit frälsta, döpta, kommit in i församlingen och församlingslivet. Och hela församlingen, strax efter det att Stefanus blir den första kristna martyren. Och då skriver man någonstans mellan 4 och 6 år efter Jesus. Efter Jesu tid. Så det har gått några år, men då så förskingras hela församlingen. Slå upp Apostlagärningarna, det 8:e kapitlet, så ska vi läsa det. För det här är fantastiskt, och det här borde uppmuntra oss när vi ibland tycker att ja, men det är ju så svårt när vi har lite motstånd ifrån grannarna som bor i lägenheten under oss, och de tycker inte om när vi ber. De tycker inte om när vi klappar i händerna. De tycker inte om när vi har lovsångsmusiken på lite för högt. De är mot oss. Oj, oj, det är synd om oss. Det är inte alls synd om dig för att vi har lite motstånd. Men de här människorna som då är med om att hela församlingen förskingras. Skingras över Judén och Samarien. Det står det att i vers 4. Det som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Det fanns inga namnlistor där. Liksom. Nu måste vi samla in namn och gå upp till kungen eller till landsförsten och skaffa oss rätt här. Utan de på något sätt verkade som att, so what? Halleluja anyhow. Vi fortsätter ändå. Nu är församlingen och den tiden, den perioden är åtminstone för en tid så är den avbruten. Men vi fortsätter precis som vanligt och vi går omkring och predikar evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria, predikade Kristus för folket. Och de höll sig endräktigt i det som Filippus predikade när de hörde och såg det tecken som han gjorde. Till under höga skrik får orden andra ut, halleluja, ur många människor och många lama och lytta botades och det blev stor glädje i den staden. Sen möter vi de här människorna igen och det går ytterligare något år. Och om du vänder med mig till kapitel 11. Och i kapitel 11 och från vers 19 så står det: det som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus och kom ända till Fenicien, Cypern och Antiochia. Och de predikade ordet endast för judar. Men bland annat fanns några män från Cypern och Cyrene. Och när de kom till Antiochia började tala också till grekerna och predika evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem. Och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Och så står det lite längre ner i vers 26 och i slutet av den versen. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Jag har tänkt på detta. Var fick de den idén? Var fick de den idén att de skulle kalla lärjungarna för kristna? För det var ju ett okänt, jag menar, de var lärjungar. De höll sig tillsammans, de bad tillsammans, de prisade Gud tillsammans. De evangeliserade både enskilt och tillsammans. Och de vann människor för Gud och de kastade ut onda andar. Och det var underbart. Det var det som vi brukar kalla för väckelse. Fast det är inte alls så hemskt många som kanske har upplevt det. Men vi kallar för väckelse i alla fall. Och i vilket fall som helst, var fick de den idén att de skulle kalla de här människorna för kristna? Och nu ska jag tänka på, det är samma människor. Det är människorna som var med i Jerusalem. Det var människorna som var med i församlingen som blev utspridda på grund av förföljelse mot församlingen. Saulus är en av de hårdaste motståndarna i det skedet. Och så kommer man ut över hela landet ända upp till Antiochia. Antiochia, du vet, ligger lite inne i Turkiet i dagens läge. Och dit uppkommer man. Och man evangeliserar, man vinner människor för Gud. Och Guds ord har framgång. Och många blir frälsta. Och de här människorna som då Herrens hand är med dem. Ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem så att man sände då Barnabas till Antiochia. När han kom dit såg vad Guds nåd hade uträttat blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Och så småningom så började man kalla de här människorna för kristna. Varför gör de det? Ja, jag vet inte, du kanske har någon annan uppenbarelse, men vad jag tänker är att de här människorna talar så mycket om Jesus Kristus. De använder ordet Jesus Kristus, Kristus. Och de berättar om vad Kristus gjorde när han botade de sjuka, och så dessutom så botade de själva de sjuka. De talar om Kristus när han drev ut de onda andarna, och så kastar man själva ut de onda andarna. Så på något sätt så fick folket en bild av den de talade om och upplevde att det var i stort sett samma sak som hände genom dem själva. Så de kanske tänkte så här, de är små Jesus, små Kristus. Kristus bor i dem, den Kristus de talar om, den Kristus de predikar om, han är ett med dem. Han fungerar, han verkar i dem och genom dem. Så de kan vi kanske, jag vet inte om det var på gott eller ont som man valde att börja kalla dem för kristna. Men de fick det namnet i alla fall, kristna. Och vi säger vi är kristna. Många av oss säger vi är kristna fast vi inte ens vågar tänka på att driva ut demoner. Många säger att vi är kristna fast vi aldrig vet hur vi skulle kunna klara av att hjälpa en människa att komma in i den kristna tron. Men de här människorna hade det. De här människorna hade det. Och då blir min slutfråga här ikväll. Det blir den. Hur kom de upp i den positionen? Hur kom de dit? Vad var det som gjorde att de levde ett liv så nära Kristus, så likt Kristus, så i samma kraft och anda som Jesus Kristus? Hur kom det sig att de kunde göra detta? Och jag har ingen annan förklaring än att vi måste gå tillbaka ännu längre än till det 8:e kapitlet. Vi går tillbaka till det 2:a kapitlet i Apostlagärningarna. I det 2:a kapitlet i Apostlagärningarna så står det att när Petrus predikar på pingstdagen så är Guds ande så stark och Guds ord så starkt så de som lyssnar säger, bröder, vad ska vi göra? Ett styng, inte ett stygn, utan ett styng i deras hjärtan. Det sticker till i deras hjärtan. Syndamedvetande kallas det. Förkunnelsen gjorde det. Anden gjorde det. Och de fick klart för sig, vi behöver någonting, vad ska vi göra? Omvänd er, låt döpa er. Ska ni få den heliga ande som gåva? Och de som tog emot hans ord, står det, de lät döpa sig. Och så ökades skaran av de som trodde på den dagen med vid pass 3000 personer. Men då, dessa människor, specifikt dessa människor och sen de som genom dem kom till tro, de höll fast. De höll fast vid undervisningen, vid apostlarnas undervisning faktiskt. Vid apostlarnas undervisning, inte vilken undervisning som kliar dem i öronen som helst, utan vid apostlarnas undervisning. De håller fast vid det genuina ordet som apostlarna predikar. Ibland har jag tänkt, vad predikade apostlarna för någonting? Ja, jag tror att de predikade det de hade hört Jesus predika. De behövde inte hitta på en egen. Nu ska vi ha en egen teologi här. Jesus är förbi. Nu är det vi. Nej, utan de återgav det Jesus hade predikat. Amen. Och Guds ord verkade, sen höll de fast vid gemenskapen. Det är väldigt, väldigt härligt och med gemenskapen, men också att hålla fast vid gemenskapen. För vi vet alla som sitter här ikväll, så vet vi det, att gemenskapen testas och gemenskapen djävulen försöker slå sönder gemenskapen därför att han vet att det är två eller tre av er kommer överens om att be om i mitt namn. Det ska ni få. Han vet att din bön är stark. Han vet att din bön tillsammans med någon, eller med cellgruppen, eller smågruppen, hemgruppen, vad det kan kallas, att den är ännu starkare. Han vet att församlingens bön är ännu starkare när den beds i ett hjärta och en själ. Men de här människorna, de svetsade samman och kanske svetsade sig samman. Jag tror det var så som det är nu, att ibland så mötte de människor som de inte riktigt gillade. Man kan ju faktiskt möta det till och med i kristna församlingar. Så kan man tycka att jag pratar hellre med den än med den. Jag sitter hellre och dricker kaffe med den än med den. Ja, men det är så här, jag menar, vi är människor, det finns mänskliga liksom sidor i det hela. Men de lät sig svetsa samman, de stod tillsammans, bad tillsammans. De höll fast vid bönerna, de höll fast vid nattvarden och de delade och förkunnade Jesu död och uppståndelse genom nattvarden. Eller brödsbrytet som vi kallar det. Och det här tycks ha gett dem. Nu fortsatte de ju naturligtvis med detta. Det berättas också att de första kristna, när de samlades på söndag morgon, och hade gudstjänst därför att Jesus hade uppstått på söndag morgon, då ska vi komma ihåg att söndagen för judarna var och är fortfarande en vanlig vardag. Så det var inte deras vilodag som de stannade hemma, utan de samlades tidigt på morgonen och så prisade de Gud tillsammans. De sjöng tillsammans, de lyssnade på Guds ord tillsammans och så hade de nattvard tillsammans. Och så gick de och jobbade. Amen. Och det här skapade på något sätt både ett livsmönster men också en sådan kraft att det ser ut som att de klarade av nästan vad som helst. Motståndet var enormt. Djävulen var vred på dem. Men de vinner seger efter seger efter seger. Och Jesus säger till oss att när ni ser allt detta ske, vad ska ni göra då? Ni ska inte kasta yxan i sjön och säga att nu är det över. Utan då ska ni räta på er, lyfta upp huvudet och ta till er kraften. Och börja på samma sätt, att kraftkällorna är exakt de samma. Kraftkällorna är exakt de samma som de var då, så är de nu. Amen. Halleluja. Så det finns en segerkraft i tiden just innan Jesus kommer tillbaka. Där vi kan gå med seger, med vila, med tro, med harmoni, med glädje, med strålande ögon och rena hjärtan. Så kan vi leva vårt liv och vinna både oss själva men också vinna de som är nära oss. Vinna familjen, vinna släktingarna, vinna stan, vinna områdena för Jesus Kristus i en underbar seger tillsammans med honom. Så nu tackar jag Herre för den här kvällen. Och tack för att vi kan höra din uppmuntrande förmaning och maning till oss att lyfta upp våra huvuden. Tack Herre Jesus för att du vill att vi ska se dig. Se dig sådan som du är. Se dig i din kraft, se dig i din härlighet. Se dig i din ljuvlighet, i din renhet Herre. Se dig. Men tack Herre för att du också vill att vi ska ta till oss den kraften som finns i dig. Finns i ditt evangelium. Finns i den gemenskap som du har kallat oss in i Fader. Och se hur kraften från dig i oss är större. Du är starkare än den som är i den här världen. Så jag tackar dig för seger. Seger över den här församlingen. Seger i den här församlingen, Fader. Seger för människorna i församlingen och de som är på mötet här ikväll. En segerkraft ifrån dig. Segerkraft, Herre. Inte bara detta att konsumera och få det lite bättre tillsammans med dig, utan att leva sitt liv involverat. Fader, jag tackar dig för involveringen med dig, i dig. Herre, du i oss, vi i dig. Halleluja. Herre, jag tackar dig för genombrott i Vetlanda. Genombrott i Vetlanda därför att du är här just nu. Herre, jag tackar dig för nu, för att du är nuets Gud. Inte den kommande, någon gång i framtiden. Utan just nu, idag, hjälper du Herre. Jag tackar dig Gud för att du Herre, som Pia läste i psalm 112, att du låter den rättfärdige se hur det går väl. Den rättfärdige är välsignad av dig. Den rättfärdige får njuta allt det goda som finns i dig. Och jag tackar dig Gud för att vi ska se de efterkommande, barnen, barnbarnen. Vi ska se de efterkommande som växer upp och blir starka i dig. Och uträttar stordåd för dig och ditt rike också, Fader. Jag tackar dig. Herre, så vet du också om det som har såts, Herre. Du känner till varenda sädeskorn som har såts i jorden. Du vet om allt arbete som har gjorts och brutit, när man har brutit upp ny mark för dig. Du vet om allt det här som har varit aktuellt genom många år, Fader. Och det finns människor med i mötet här som har gått den långa vägen. De har gått hela vägen tillsammans med dig, hållit fast vid dig och trott på dig och tror på dig och fortsätter att tro på att du Gud är mäktig att göra långt mer än vad vi kan be eller tänka. Fader, jag tackar dig Gud för att vi ska se att ingenting av den här sådden går förlorad, utan i Jesu namn så kommer det att växa upp en skörd. Växa upp en skörd, en god skörd, en härlig skörd, en skörd som ger mycket frukt och som ger mycket avkastning. Och vi ska se Gud är trofast, han som har kallat, han är trofast och han ska också göra det. Halleluja, lovad, lovad vare Herren Sebaot för ditt heliga namns skull i Jesu namn. I Jesu namn.